Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Jamal El-Hajs relation eller icke-relation till Hamas har varit en av de dominerande frågorna inom svensk politik sedan kriget i Gaza bröt ut. Varför fokuseras det så mycket på honom? Vad är Socialdemokraternas relation till Palestina och varför har en utrikespolitisk fråga börjat dominera svensk politik? Det här är Älskade politik, idag om uppmärksamheten kring Jamal El-Hajj och Israel-Palestina-frågan i svensk politik. Jag heter Evelyn Jones och med mig har jag Lina Lund.
Hej.
Och Thomas Ramberg.
Hej.
Hej. Igår hade riksdagen en extra insatt debatt om antisemitism på begäran av Liberalernas riksdagsgrupp. Vad hände där?
På ytan så var det ju en tävlan om vem som är mest emot antisemitism. Det fanns liksom egentligen ingen grundkonflikt i den diskussionen. Men anledningen till att debatten överhuvudtaget begärdes och fanns i det här läget var ju att det är ett ämne som används som ett politiskt tillhygge. Rasism och antisemitism har ju varit det ganska länge, men just frågan om antisemitism har blivit ett tillhygge mot, från högersidan mot vänstersidan under senaste tiden. Mm. Och Tideblocket och anhängare till Tideblocket riktar ju gärna elden inte bara mot palestinaaktivister då, som ju ibland har antisemitiska föreställningar och så, utan framförallt mot socialdemokraterna som de menar visar alldeles för stor tolerans mot antisemitism. Och det där är ju, det finns ett seriöst engagemang där, men det paras ju också med den här önskan om att ge igen, att liksom hämnas för det som högersidan har fått utstå när den har valt att samarbeta med Sverigedemokraterna och deras antisemitiska och nazistiska rötter och allt de har fått höra kring det. Nu ska man liksom vända detta och försöka neutralisera den diskussionen.
Men den här debatten, var det en lugn tillställning?
Ja, det var en ganska lugn tillställning tycker jag. Det var ju också en debatt som illustrerar att antisemitism inte är alldeles lätt att inordna i de här partipolitiska mönstren som en del önskar. Men på högersidan så fanns ju då SDs företrädare Alexander Christiansson som medgav att hans partis historia kanske inte var den bästa i det här avseendet. Medan ett av de partier som hans Sverigedemokrater brukar skälla på, Vänsterpartiet, företräddes av Ilona Szatmári-Walda, alltså en riksdagsledamot som då berättade om sin familjs judiska historia och hur de har drabbats av antisemitism. Så att, det var väl också en illustration till att verkligheten är lite mer komplex än de här mönstren som man gärna vill odla i sociala medier och i kulturkriget.
Det har varit mycket prat under den senaste tiden om just Socialdemokraterna när det kommer till det här. De senaste veckorna har mycket den inrikespolitiska debatten om kriget mellan Israel och Hamas i Gaza kretsat kring en tidigare ganska okänd socialdemokratisk riksdagsledamot, Jamal El-Hajj. Lina, vem är Jamal El-Hajj?
Han är inte längre okänd, kan man ju säga. Han är 63 år, malmöit, född i Libanon med palestinska rötter. Och i politiken har han varit något av en kryssraket. Han tog sig in i riksdagen av egen kraft. Och där har han drivit framförallt frågor om palestiniernas situation. Mm. Och ska man tro Magdalena Anderssons beskrivning av honom så är han också en fackföreningskille som jobbar för en fredlig tvåstatslösning och som, citat, ägnat hela sitt politiska liv åt att bekämpa Hamas. Vad denna kamp har bestått i har vi kanske inte riktigt fått svar på. El-Hajj har inte velat ge några intervjuer åt medier och jag har själv sökt honom flera gånger utan svar. Mm.
Men om vi backar lite då till när Jamal El-Hajj gick från, ändå i breda kretsar i alla fall, ganska okänd. Det var ju maj som det började bubbla rejält kring honom. Och det var i samband med en stor Palestina-konferens som hölls i Malmö.
Partiet rekommenderade ju att man inte skulle gå på den här konferensen. Han valde ändå att göra det. Då bröt han ju mot partiets linje och då får ju det också konsekvenser.
Vad var grejen?
Ja, men det här var ju en internationell palestinsk konferens i Malmö med omkring 20 000 deltagare. Och dit var också riksdagsledamöter från både S, V och MP anmälda. Men innan konferensen drog igång så spreds det uppgifter om att dess ordförande, en palestinsk-nederländsk man vid namn Armin Abu Rashid, hade kopplingar just till terrororganisationen Hamas. Och det här gjorde ju att partierna drog öronen åt sig och avrådde sina företrädare från att gå dit. Och alla lyssnade på detta utom då Jamal El-Haj som valde att delta trots Socialdemokraternas uppmaningar om att låta bli. Och han förklarade det själv med att han ville delta för att han kände en sån längtan till sitt hemland Palestina och att det fanns en så vacker gemenskap på konferensen som han uppfattade lite som en folkfest för palestinier. Men Socialdemokraterna gillade inte detta och tvingade honom till att ta time out från utrikesutskottet där han har suttit i riksdagen i ett helt år. Och det här var liksom upptakten i ett litet drama som skulle växa. Det som hände sen var att den här ordföranden till konferensen, Abu Rashid, greps av nederländsk polis misstänkt för att ha finansierat just Hamas nära grupperingar. Och åklagaren menade att han skulle ha skickat närmare 6 miljoner euro till de här grupperna. Abu Rashid har själv sagt att det handlade om en smutskastningskampanj. Men de som då tycker att Jamal El-Haj har kopplingar till Hamas tyckte att det här var liksom bevis nog för att kunna påstå det. Och de pekar ju gärna på bilder från den här konferensen där Jamal El-Haj kramar om Abu Rashid på ett ganska vänskapligt sätt och de syns sitta bredvid varandra i bänkraderna. Och även Palestinas ambassadör i Stockholm som tillhör Fatah-partiet har tydligt sagt att man uppfattar det här som en Hamas-konferens.
Och då menade folk alltså att, eller de som tyckte att det här var en dålig idé menade då att Socialdemokraterna var liksom lite för mesiga som bara ville att han skulle ta time-out.
Ja men precis, han har ju tagit time-out från utrikesutskottet men fått fortsätta sitt riksdagsarbete ungefär som vanligt. Och det skiljer Socialdemokraternas agerande från Moderaterna. De hade ju en kommunpolitiker från Malmö på plats på den här konferensen och han fick därefter sparken från alla sina politiska uppdrag och valde sen också självmant att lämna partiet.
Så grundanklagelsen här är att han har varit med på en konferens och kramat den här personen som ledde konferensen som sen har anklagats för att ha varit med och finansierat organisationer som står nära Hamas. Och en del av det här handlar ju om en ganska svår politisk konflikt som finns inom det palestinska lägret. Det här att den palestinska ambassadören i Sverige fördömer den här konferensen och tar avstånd ifrån den har ju att göra med splittringen som finns på marken i Palestina mellan Hamas och Fatah som ju är de som är med i den palestinska myndigheten då, som sitter på Västbanken och styr. Och det är lite intressant att de som är arga på Socialdemokraterna för att de inte går hårdare fram då med El-Haj, de hänvisar ju gärna till just den palestinska ambassadörens kritik av den här konferensen som ett sanningsvittne. Mm. Men samma personer är ju ofta väldigt kritiska mot den palestinska myndigheten och säger att den är korrupt och ska inte ha något bistånd och den kan vi inte lita på. Mm. Så att de har fått spela bägge rollerna i den här debatten.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Men om vi gasar vidare lite det här dramat då, fram mot hösten. Det började redan komma ganska mycket kritik då mot Jamal El-Haj, också mot Socialdemokraterna, för deras reaktion från högersidan. Sen gjorde ju terrororganisationen Hamas då den här attacken mot Israel den 7 oktober. Och det efterföljande kriget i Gaza har gjort att det här har blivit mer och mer uppmärksammat. Den moderata riksdagsledamoten Fredrik Kärrholm, han har kallat Jamal El-Haj för en säkerhetsrisk och sagt att han har kopplingar till Hamas och att han dessutom sprider desinformation. Någonting som Jamal El-Haj har polisanmält Fredrik Kärrholm för grovt förtal för. Det pågår en förundersökning hos den särskilda åklagarkammaren kring detta. Är det här vanligt att riksdagsledamöter liksom polisanmäler varandra för förtal?
Ja, 3-4 gånger i veckan sådär. Nej, det är ju väldigt ovanligt. Men, och det är väl också sannolikt att, jag menar, åklagarkammaren tar ju sånt här på allvar och gör en förundersökning, men en utredning. Men det är ju också rätt sannolikt att det där läggs ner. Därför att man brukar ju liksom hellre fria än fälla i såna här fall. När det har att göra med yttrandefrihet och politisk debatt och sådär. Och det är inte ett sätt att det har liksom ingenting med sanningshalten i påståendena att göra. Utan det är en juridisk fråga som har med yttrandefrihet och sånt att göra.
Och Kärrholm är ju då långt ifrån ensam om att ha reagerat på det här. Det finns liberaler som har pratat om det här i debattartiklar och i EU-partiledardebatten i förra veckan. Där kom det ju upp flera gånger. Ebba Busch rådde Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson att ringa Jimmy Åkesson för att han har erfarenhet av att utesluta personer från sitt parti som har tveksamma åsikter som borde lära sig av honom, tyckte hon. Och sen var det ju då det här meningsutbytet mellan statsminister Ulf Kristersson och Magdalena Andersson som blev jättestort.
Min bestämda känsla är denna. Det finns en terrorromantik i vissa S-kretsar som borde besvära S-ledaren.
Magdalena Andersson då fick tårblanka ögon när hon pratade om Jamal El-Hajs familj. Det här får plats på många olika platser. I en EU-debatt tas det här upp. Varför är det här fokuset på Jamal El-Haj, Thomas?
Men här möts ju flera riktiga politiska och historiska surdegar i en sak. Va? Det är synen på konflikten i Mellanöstern där flera av partierna i regeringsunderlaget tar stark ställning för Israel och har gjort så länge. Traditionellt är det liberaler och kristdemokrater som har varit mest Israelvänliga i svensk politik och engagerats för Israel och den svenska judenheten och så. Sen har Sverigedemokraterna ju blivit om möjligt ännu mer Israel-lojala. Dock är ju det liksom obesvarat därför att Israel har ungefär samma syn på Sverigedemokraterna som den svenska vänstern har. Alltså det här är ett parti med nazistiska rötter, de ska vi inte ha något med att göra. Mm. Än så länge i alla fall. Och det är just synen på SD som är det andra starka elementet i den här konflikten. Mm. Och det gör den ännu giftigare. Alltså många högerdebattörer hoppas ju att om de kan visa att Socialdemokraterna är lika toleranta mot antisemitism så neutraliseras hela den här konflikten där man från vänster tidigare har sagt att högern har varit så tolerant mot det här partiet med nazistiska rötter och rasistiska föreställningar och sådär. Och då är alla lika usla kålsupar och då har vi ingen konflikt längre för det är liksom lika mycket värt. Och det är ingen liten sak om man skulle lyckas åstadkomma det, för det är ju det främsta argumentet vänstern har mot den här regeringen, att den är kopplad med Sverigedemokraterna. Det är det som skrämmer bort många av mittenväljarna och gör att de går till Magdalena Andersson istället. Så i grunden är det ganska mycket som står på spel i de här debatterna.
Och om man lyssnar på Magdalena Andersson så säger ju hon också att det här handlar om en strategi från Moderaterna och SD-regeringen att flytta fokus från sitt eget misslyckande och utnyttja situationen alltså som har uppkommit då, för sin egen politiska vinning. Men jag tänker att debatten kring El-Haj och det vi hör i riksdagen sker ju inte i ett vakuum. Det handlar inte bara om spel och retorik. I grunden så har vi liksom en situation i Israel och Palestina där palestinska barn dör och israeliska civila sitter gisslan i Gaza. Och här hemma har vi ett läge där många svenska judar verkligen är rädda nu. Man möter en ökad antisemitism och känner en oro när man lämnar barnen på förskolan, går till synagogan, och många har börjat dölja sin judiska identitet. Så det finns också en grund bakom detta.
Verkligen, jag menar kulturkriget, ibland känner man ju kulturkrigets första offer är att se de andra som människor. Det är ju just det där som du är inne på, Lina, att det här är ju likvärdiga medmänniskor, och det är ju precis som när man startar riktiga militära krig, att en förutsättning för att få folk att skjuta på varandra är att man slutar och ser den andra som en likadan människa som du. Då skulle man ju inte vilja döda någon. Mm. Och lite på ett annat sätt, mindre militärt sätt, så är ju det som pågår ofta på sociala medier i det här kulturkriget, att man glömmer de här, ja, men när Magdalena Andersson berättade då om att Elhads sonhustrus familj hade många kusiner och släktingar dött i kriget. Mm. Då kan det förhånas på sociala medier. Alltså det är en debatt som är svår att ta in ibland i sin omänsklighet. Mm. Och det finns ju liknande reaktioner åt andra hållet, där man så att säga förmänskligar eller avförmänskligar, avhumaniserar judar och ser dem som bara representant för någon så sionistisk, imperialistisk övermakt, och då gör det ingenting att Hamas har dödat dem i de här attackerna den 7 oktober.
Men om man tänker då att det är mycket som står på spel när man pratar som man gör nu, men när det kommer anklagelser då mot Socialdemokraterna om att ta lätt på antisemitism eller ha någon slags terrorromantik, var kommer de här anklagelserna ifrån?
Ja, men de som kommer med de här anklagelserna mot S för antisemitism lyfter ofta upp situationen för judar i Malmö. Mm. Det är en stad där Socialdemokraterna med, tror jag, 2 undantag har styrt oavbrutet sedan rösträttens införande. Och där den liksom judiska församlingen sedan många år har vittnat om en ökad hotbild och att det har blivit svårt att leva öppet som judar i Malmö. Och där har ju också Malmös tidigare starke man, S-veteranen Ilmar Reepalu, han var alltså kommunalråd mellan 1985 och 2013.
Ganska länge.
Fått bli liksom en symbol för den här problematiken. Han anklagades ju ofta för antisemitism och för att vara okänslig för judarnas situation. Ett exempel är att han krävde på liksom själva årsdagen då man minns befrielsen av Auschwitz, så krävde han att den judiska församlingen i Malmö skulle ta avstånd från Israels krig mot Gaza. Och det här gick så långt att Barack Obama, som då var president i USA, hans sändebud mot antisemitism skickades till Malmö och riktade hård kritik mot Socialdemokraterna. Hon sa, jag vet inte vad som finns i hans huvud eller hjärta, men jag vet att språket han använder är antisemitiskt. Mm. Och det är några år sedan nu, och många menar att den liksom politiska lyhördheten för de här frågorna har blivit mycket bättre sedan Reepalu lämnade, även om problemen med antisemitism ju liksom kvarstår och kanske blivit större än någonsin sedan den 7 oktober.
I samhället då?
I Malmö, jag tänkte.
I Malmö. Mm.
Sen en sak som skymtade fram lite i den här debatten från Sverigedemokraternas representant, men som har funnits under senare år, det är att Sverigedemokraterna har försökt att täcka upp sin historia genom att kontra med en historieförfalskning om vad Socialdemokraterna gjorde under mellankrigstiden, där man har kommit fram till att Socialdemokraterna var med och inspirerade den tyska förintelsen. Och det finns en rad exempel som är i sig ibland korrekta, men insatta i helt fel sammanhang, tolkade på helt fel sätt eller beskrivna rent av falskt och så. Man har gjort en lång film till och med, en dokumentär om det där. Mm. Och det här är väl ytterligare en sak som är ganska besvärlig, därför att det är svårt till slut att veta för folk som följer politiken vad är sant och vad är bara en förfalskning av sanningen, vad är fejk och vad är riktigt. Och alltså det blir en debatt om vad som faktiskt har hänt, ja. Om fakta.
Om man då hoppar från de här liksom anklagelser som riktas mot varandra eller någon slags kulturkrig som du beskriver det, Thomas. Vad tycker då egentligen partierna när det kommer till det här pågående situationen och det här kriget som nu är i Israel och Gaza? Om vi börjar med Socialdemokraterna, Vad tycker du?
Magdalena Andersson har ju varit noga med att alltid nämna både offren på den israeliska och palestinska sidan i samma mening. Hon både fördömer Hamas attacker och lyfter den svåra humanitära situationen i Gaza. Och budskapet från S är ju att Israel har rätt att försvara sig men betonar samtidigt att de också har ett ansvar att skydda civila och man måste följa internationell rätt. Och det är ju också ungefär vad regeringen säger. Socialdemokraterna har exempelvis inte krävt vapenvila. Istället hänvisar man till EUs gemensamma ståndpunkt att ha en så kallad humanitär paus för att kunna få in förnödenheter till Gaza. Och där skiljer sig S exempelvis från den norska socialdemokratiska regeringen som ju tydligt gått ut och krävt just vapenvila. En punkt där Socialdemokraterna skiljer sig från regeringen är ju det som gäller det pausade utvecklingsbiståndet till Palestina. Regeringen valde att ställa in utbetalningarna i väntan på att en ny Palestina-strategi ska tas fram. Jag tror den ska komma inom några veckor och det vänder man sig emot.
Men är det bara på den punkten där Socialdemokraterna och regeringen har olika åsikter när det kommer
till? Ja, i sak så är ju Linas riktigt. Det är så, man ligger väldigt nära varann. Det intressanta är ju att det gäller ju historiskt också om alla svenska regeringar sedan över 50 år tillbaka i tiden har haft ungefär i grunden samma syn på den här konflikten. Alltså sen Israel blev ockupant i junikriget 1967 så har både socialdemokratiska och borgerliga regeringar, till och med en folkpartistisk regering då, stått på de här grunderna. Alltså staten Israel har rätt till säkra gränser. Israel ska lämna de ockuperade områdena och lösningen är två stater, alltså en palestinsk stat också. Och det där har ju varit FNs linje och därmed Sveriges linje, för Sverige utrikespolitik brukar följa FN. Och det är sen har det funnits mycket nyanser då. Socialdemokratiska regeringar är de som tydligast har tagit ställning för Palestina, inte minst genom det erkännandet som skedde för några år sedan av staten Palestina. Men typiskt nog har den moderatledda regeringen sedan inte tagit tillbaka det erkännandet. Samtidigt en S-regering som tydligast drev en sympatikampanj för Israel och det judiska och mot antisemitism under Göran Persson. För ett par decennier sedan. Och alltså, vi hade kampanjer, vi hade internationella förintelsekonferensen, vi har forum för levande historia.
Vi fick den där boken i skolan om detta månad vi berätta.
Det där är då en socialdemokratisk regering. Så att det har ju pendlat lite hit och dit. Men grundgrejen är att det är inte så stor skillnad. Nej. I sak, utan det blir väldigt mycket på den här kulturkrigsnivån som konflikten sker.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses.
Den här debatten som pågår nu i Sverige kring det här kriget, det är ju långt ifrån bara i Sverige som det här är en stor fråga. Det är ju en jättestor fråga såklart internationellt. Men kan man jämföra hur debatten ser ut i Sverige med hur den ser ut i andra länder?
Ja, men jag har ett öra mot den tyska debatten där man ju av historiska skäl har väldigt nära band till Israel och man anser sig ha ett särskilt ansvar att skydda det judiska folket. Och även i Tyskland har det funnits de som har firat Hamas attack veckor på gatorna, och det har mötts av enormt starka reaktioner i samhället. Själva liksom insikten om att människor som fått skydd i landet hyllar den här terrorgruppen och dess liksom bestialiska dåd har verkligen skakat om Tyskland i grunden, skulle jag säga. Och i spåren av det här så har också myndigheterna slagit ner hårt mot pro-palestinska yttringar. Man har nekat stort antal demonstrationer tillstånd att hållas, förbjudit organisationer, och den här omtalade ramsan som vi hör på svenska demonstrationer också, From the River to the Sea, Palestine will be free, den är nu förbjuden. Mm. Den ses som Hamas-propaganda, och den som uttalar ramsan riskerar att dömas i domstol. Och liksom, toleransen för minsta misstanke om kopplingar till Hamas är obefintlig, skulle jag säga, i det politiska etablissemanget. Det ställs höga krav på att parlamentarikerna i förbundsdagen visar stöd för Israel och tydligt fördömer Hamas. Och jag skulle nog våga påstå att om Jamal El-Hajj suttit i den tyska förbundsdagen hade han nog åkt ut vid det här laget.
Men är Tyskland gängse, eller vad man ska säga?
Om man ska ha ett väldigt högt fågelperspektiv, lite satellitperspektiv, så är det väl Nordamerika och Europa som sticker ut i världen. Mm-hmm. För att det är ju sympatierna för Israel är större här hos oss än vad de är i stora delar av världen, där man ju, det vanliga är att ha erkänt Palestina som stat och att nu då fördöma Israels agerande i Gaza och ta ställning för Palestina. Men även här i delar av väst så svänger ju opinionen i takt med att det här krigets brutalitet i Gaza blir värre och värre då, att det kommer mer och mer vittnesmål och bilder och rapporter om vad som händer med barn och civila och sådär, och sjukhus och annat. Och till exempel det som kanske är viktigast, alltså villkoret för nästan för Israels existens ekonomiskt och militärt, det är stödet från USA. Och skulle det svikta så vore det ju en väldigt stor förändring. Och president Bidens tydliga ställningstagande för Israel har skadat honom politiskt, så tillvida att där börjar opinionen, särskilt den demokratiska väljarbasens då åsikter, svänga. Yngre demokratiska väljare reagerar mot Bidens starka stöd till Israel. Och det utvecklas åt det hållet just i takt med att krig går fram. Så att, och vi har också sett Frankrikes Macron då, som till en början reste dit och sa vi ställer upp. Där har man också en opinion som gör att han har blivit lite mer distanserad och nu vill se bägge sidor och sådär. Så att det där är en rörelse som ju längre kriget fortgår antagligen går mot Israels nackdel.
Mm. Israel-Palestina-frågan är ju en stor utrikespolitisk fråga. Men hur vanligt är det att utrikespolitik får så här stor plats i den inrikespolitiska debatten i Sverige?
Det händer ju då just den här frågan. Ja. Alltså det som har med Mellanöstern och Palestina och Israel. Ja. Men om vi går tillbaks 2 decennier, när USA och Storbritannien invaderade Irak då, det delade också det politiska Sverige på ett väldigt starkt och känslosamt sätt. Det blev också faktiskt en konflikt inom socialdemokratin. För att när det var rekordstora demonstrationer runt om i världen, också i Sverige, mot att det här kriget planerades från USA och Storbritannien, och när det också började, då fanns det ju folk som inom Socialdemokraterna som ville ansluta till de här demonstrationerna. Ledande Socialdemokraterna ville gärna gå med för att stoppa kriget, för fred. Men då sa partiledningen under Göran Persson, nej, där ska vi inte delta, för det kan gynna Saddam Hussein, alltså den man som var diktator i Irak för den där tiden. Man fick ge sig sen, för det blev som tryck inom Socialdemokraterna för att man ändå skulle få stå för fred. Och när det väl var dags för invasionen, när den kom, då tillhörde Göran Persson en av de få ledare i världen som sa att ja, men det här är inte FN-förankrat, det strider mot folkrätten. Och partierna till höger sa att det var förkastligt av honom att fördöma det här anfallet. Det var viktigt att störta Saddam Hussein och så. Så där fanns det en stark inrikespolitisk konflikt, inte bara i Sverige utan i väldigt många länder, ja, i världen. Och det kanske var allra värst i Storbritannien,
ja,
där Tony Blair gjorde bort sig för tid och evighet genom att stödja det där kriget.
Om vi börjar med den sista frågan så har ju även jag vid olika tillfällen sagt att om man hyllar den död som terrorn sprider, jag, då tycker jag det är befogat att ställa sig frågan om man ska ha en rätt att fortsätta vistas i det här landet. För det är uppenbart att man då inte stödjer våra grundläggande demokratiska principer. Men det är ju också så att det kan relateras till det här begreppet som vi har i direktiven om samröre med terrororganisation. Men exakt var gränsen ska gå, och det här är genuint svåra frågor, det måste naturligtvis utredaren titta närmare på.
Med detta går vi in på övertid, och det här har ju också fått en debatt om yttrandefrihet att blossa upp en del. Ett exempel var ju Chalmers då, den här tekniska högskolan i Göteborg, där man förbjöd politiska demonstrationer som en liksom, konsekvens av demonstrationerna just kring den här frågan. De fick backa sen kring det. Men de fick uppbackning från utbildningsministern Mats Persson. Man har ju också pratat om ifall de som firar Hamas attacker i Sverige borde kunna utvisas för bristande vandel. Det var Jimmy Åkesson tror jag som lanserade den idén. Men även migrationsminister Maria Malmö Stenegard har pratat om lite samma sak. Vad är det här ett symptom på?
Ja, men lite yrvaket så uppfattar man nu att Sverige har blivit en arena där andra länders konflikter utkämpas. Och den här regeringen har ju liksom knutit rätten till att få stanna eller ens vistas i Sverige tydligare till vad de uppfattar som svenska värderingar. Det kommer en obligatorisk Sverigekurs som alla nyanlända ska gå. Man ska införa språktest för medborgarskap, och det här blir liksom nästa steg i det.
Mm.
Det har blivit ganska trassligt för flera partier, det här med yttrandefrihet i Sverige, och det, särskilt när det har kommit att påverka Sveriges internationella relationer. När påskupploppen var då alltså våren 2022, då var det ju flera, särskilt partier till högers företrädare, som sa att det är oerhört viktigt att man får bränna koraner, och det måste polisen försvara, och det är en väldigt viktig del av yttrandefriheten. Så småningom kommer ju det att få stor betydelse, inte bara för Sveriges möjligheter att bli medlemmar i NATO, eftersom president Erdogan i Ankara inte gillade det där. Det kommer ju också få betydelse för den här, många muslimska länder som blev arga för Sverige, och det blev sammanbakat med LVU-kampanjen och allt det här. Va? Och då började den samma politiker säga att ja, vi kanske måste utreda om man ändå inte kan stoppa koranbränningar ibland när det skapar oro. Och Socialdemokraterna vill rent av förbjuda dem helt.
Just det.
Och samma med det här med Hamas. Om man säger i Sverige att man stödjer Hamas, då säger politiker att det hör inte hemma här åt oss. Och har man inte medborgarskap, då borde man inte få vara kvar i Sverige. Men så säger president Erdogan i Ankara att Hamas är frihetskämpar som han hyllar. Ja, då blir det plötsligt väldigt tyst från den svenska regeringen.
Och
utrikesminister Tobias Billström säger, jag tänker inte recensera uttalanden från enskilda presidenter, ungefär som det fanns sådär ett 50-tal presidenter som satt och yttrade sig och inte hade någon särskild betydelse för Sverige, någon av dem. Så att det där beror lite på vad som står på spel.
Gillar ni inte mina principer har jag fler.
Ja.
Denna.
Och nu bakas ju detta in i den här diskussionen om att vandel ska kunna vara någonting som gör att man inte får vara kvar i Sverige. Och då, precis som du var inne på, migrationsministern säger att det skulle kunna vara en del av detta då, att man har stött denna osvenska värdering att stödja Hamas. Det skulle kunna vara ett skäl till att man blir av med sitt uppehållstillstånd och skickas ut ur landet.
Så vandel kommer vi säkert prata mer om. Men vi vandlar vidare i podden nästa vecka. Tack så jättemycket, Thomas.
Tack för att jag fick vara kvar hela podden trots min dåliga vandel.
Nej, din vandel är så himla bra. Och tack så mycket, Lina.
Tack.
Tack. Och tack för att du lyssnade. Och vill du ställa en fråga till oss så mejla jättegärna till evelyn.jones@dm.se så att vi kan besvara den. Och så får du gärna följa oss i din podcast-app så missar du inga nya avsnitt. Vi är tillbaka som vanligt på onsdag morgnar. Producent för dagens avsnitt var Viktor Aldén. Klippning och musik gjordes av Patricio Samuelsson. Klippen kommer från Riksdagen, SVT och regeringens hemsida. Och ansvarig utgivare för Dagens Nyheter är Peter Wolodarski. Thank you.